Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vi fortsätter nu att gå igenom tafsir på surat Ibrahim. Och vi börjar med att lyssna på de ayat som vi idag kommer att förklara. Följ tafadhal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
أحسنت جزاك الله. أحسنت جزاك الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين. أما بعد، vi gick igenom den första versen förra veckan som handlade om profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam, där Allah subhanahu wa ta'ala nämner hur han bad Allah azza wa jal att skydda honom och hans barn från att dyrka statyer. Och Ibrahim säger till Allah azza wa jal, för sannoliken så har de vilselett många människor. Och vi nämnde ju lärdomarna av det uttalandet, att man ständigt ska vara på sin vakt från kyrk. Att om profeten Ibrahim alayhi salam, som var imam al-hunafa, som var en umma, som var den som bygger Kaaba, be Allah att skydda honom från statyer av gudar, så ska vi också be Allah att skydda oss från kyrk. För kyrk är sannoliken det värsta och farligaste synden som finns. Och sen säger Ibrahim alayhi salatu wassalam, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Herre, jag har lämnat min familj att bo och mina barn att bo i en dal som är utan växtlighet vid din heliga hus, vid ditt heliga hus. ربنا ليقيموا الصلاة. Herre, för att de ska förrätta bönen. Så gör så att människornas hjärtan vänder sig till dem och försörj dem med frukter så att de blir tacksamma. Och här nämner Ibn Kathir att den här duan sa Ibrahim alayhi salatu wassalam efter det att de hade byggt Kaaba. För han säger här, inda baytika al-muharram. Och den duan som nämns i surat al-Baqara är före de byggde Kaaba, när han lämnade Hajar och Ismail och gick iväg. Och ni vet att hon ropade på honom och han bara gick och gick tills hon sa, är det Allah som har beordrat dig? Och då sa han ja. Och då så sa hon, då kommer Allah inte att försumma oss, eller Allah kommer inte att glömma bort oss. Och så stannade hon till slutet på hadithen. Så den här duan är efter att de hade byggt Kaaba. Liyuqimu rabbana liyuqimu salam. Herre, för att de ska förrätta bönen. Och då säger Ibn Jarir Tabari i hans tafsir, inda baytika al-muharram, vid din heliga moské. Ej, du har gjort den här moskén helig, muharrama, så att folket ska kunna förrätta bönen där. Allah azza wa jal gjorde Mekka till en helig stad, och han gjorde också Medina till en helig stad. Vilken är mest heliga, Mekka och Medina? Mekka, ja. Mekka är mest helig. Du får inte hugga ner träd, du får inte döda djur. Och det finns många bestämmelser där. För att folk ska känna sig trygga och kunna förrätta bönen utan att vara rädda. Och som vår sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah säger, att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde inte bara Mekka trygg, han gjorde den till den tryggaste platsen på hela jorden. Ja. Amanahum min khawf. Att Allah azza wa jal gjorde det till en säker och trygg plats. Och det här finner man idag. Det finns inga skumma kvarter i Mekka där man inte vågar gå. Man har aldrig hört om folk som blivit rånade i Mekka. Visst, det kan hända udda saker, men generellt så är det en väldigt trygg och säker plats, mashallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, faj'al afidata min an-nas tahwi ilayhim. Gör så att folks hjärtan dras mot Mekka. Och här nämner Ibn Kathir i tafsir från Ibn Abbas och Mujahid och Sa'id ibn Jubayr, att Allah sa här, eller om han hade gjort dua, att folks hjärta, människornas hjärta, ska vända sig till Mekka, så skulle vi se att Mekka skulle vara fullt med folk från Persien, från Europa, judar och kristna och alla möjliga människor. Men han sa minannas. Och här på arabiska skillnaden, faj'al afidatan minannas. Han sa inte faj'al afidatun nas. Förstår ni skillnaden? Man ska kalla arabiska. Om han skulle säga generellt, gör så att människornas hjärta dras mot Mekka, så skulle hela planetens människor dras åt Mekka och det skulle vara för mycket folk. Men han sa, gör så att vissa människors hjärtan, minan nas, dras mot Mekka. Och vissa människors hjärtan är muslimerna. Och det här är också en mu'jiza, ett mirakel. Att subhanallah, Allah azza wa jal besvarade den här duan från Ibrahim a.s. Att varje muslim finner den här längtan inom sig. När du ser Kaaba på TV eller på en bild, du vill vara där. Och ännu mer om du har varit där. Ibland man åker på hajj och tänker, uff, det här var så jobbigt. Alltså, jag kommer inte göra hajj på jättelänge. Sen nästa år, wallah, jag åker på hajj. Du längtar tillbaka. Jag vill åka på umrah. Du vill vara nära Kaaba, gå runt Kaaba. Subhanallah, i människans hjärta, dras åt Kaaba. Allah vakna. وَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Ibrahim a.s. gjorde också dua att Allah azza wa jal skulle försörja dem med alla slags frukter och mat. Och då säger Ibn Kathir, لِيَكُونُوا ذَلِكَ عَوْنًا لَهُمْ عَلَى طَاعَتِكَ. Så att det ska underlätta för dem att dyrka dig. Yani när de har mat så kommer de lättare kunna dyrka dig. Då Mekka är en dal utan grönska och växtlighet. Ghayra di zar, som Ibrahim sa, biwadin ghayra di zar, yani en dal där inte växer något. Och det här är någonting utmärkande för Mekka, att det inte är en plats där man odlar och planterar. Det är torr, det regnar inte, det är 40-50 grader varm, så det växer ingenting i Mekka. Men Ibrahim gjorde dua att Allah azza wa jal skulle försörja dem med alla slags frukter, så att de då skulle kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och då besvarade Allah den här duan, som Allah säger, أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا. Att har vi inte gett dem den här heliga staden som är säker, dit man hämtar och importerar frukter från alla möjliga håll som en försörjning från oss till er. Så här finner vi att Allah azza wa jalla besvarar den här duan. Och frukter, grönsaker och mat importeras till Mekka från hela jorden. Från den här duan fram tills idag. Och det är ajaib. Det växer ingenting i Mekka, men det finns alltid mat. Folket är inte hungriga. Det finns ingen brist på mat. Du finner alla slags frukter och grönsaker, allting varsågod. Subhanallah. Och då säger Ibn Kathir att det här är från Allah azza wa jalls lutf, genom hans vänlighet och givmildhet och rahma och baraka då till folket i Mekka. Då det inte växer någonting i Mekka, det finns inga träd som bär på frukter, men Allah azza wa jall hämtar frukter till dem från yani närliggande och andra städer. Allah akbar. Han nämner också en annan fajda som jag kom på. Och det är att Mekka är världens bästa stad. Men det kanske inte har världens bästa klimat. Ja. Och det finns en hikma bakom detta. Att det är ganska hårt klimat i Mekka. Eller hur? Det regnar inte, det blåser inte mycket. Det ligger mellan berg. Och det är kokhett. Och det finns ingen växtlighet. Varför? För att om det skulle vara som i Spanien till exempel, väder 20-30 grader, grönt och palmträd och blått vatten och sånt, det skulle bli som en turistplats dit folk kanske skulle åka för andra ärenden än hajj och umrah. Men nu istället, på grund av klimatet, så är det så att du åker dit, gör dina grejer och du åker därifrån. Det är inte en plats som man
ha semester på det sättet. Du tror jag menar. Självklart kan du ha semester där vi gör ibadet till Allah subhanahu wa ta'ala, men det är inte en semesterort där man åker för att bada och simma och ha kul, utan du åker dit för att göra ibadet alltså. Och sen åker du därifrån. Det är också från Allah azza wa jalls hikma. Och sen så säger Ibrahim alayhi salatu wassalam: Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay fil ardi wa la fis sama. Herre, du vet vad vi gör öppet och vad vi håller dolt inom oss. Och ingenting är dolt för Allah, vare sig på jorden eller i himlen. Här ser Ibn Kathir från Ibn Jarir att Allah subhanahu wa ta'ala berättar från Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam att han då ber denna dua. Att Allah subhanahu wa ta'ala vet det vi gör öppet och det vi gör dolt. Yani, då säger han, du vet avsikten med min dua. Du vet vad jag menar med min dua. Att jag gör dua för folket i den här staden. Och jag vill uppnå ditt välbehag och jag gör det med uppriktighet för dig. Och du känner till alla sakers hemlighet och alla sakers, yani, vad kan man säga, verklighet eller det som görs öppet. Och ingenting är dolt för Allah, bara sig på jorden eller i himlen. Och sen så prisade Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah azza wa jall och säger: Alhamdulillah alladhi wahaba li 'ala al-kibr Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a. Allah prisar Allah subhanahu wa ta'ala då Allah försörjt honom med barn trots att han var gammal. Att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom Isma'il wa Ishaq. O min Herre, i den som hör min dua. Genom yani Allah Azza wa Jal besvarade hans dua då han bad Allah Azza wa Jal att ge honom barn. Och då nämner i tafsir al-Baghawi från Ibn Abbas att när Ibrahim a.s. fick Ismail så var han 99 år gammal. Allah. Och när han fick Ishaq så var han 112 år. Och vissa säger 117 år gammal. Mashallah. Allah akbar. Allah kan göra vad han vill. Yani. Och till och med Ibrahims fru var gammal. Ni vet den här berättelsen om när änglarna kommer och säger att hon ska få ett barn och så vidare. Och tycker att det är någonting underligt. Men subhanallah, Allah ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Och här finner vi också att Ibrahims förstfödde son är Ismail. Judarna säger det är Ishaq. Men det korrekta är att det är Ismail alihi alayhi salatu wassalam. Naam. Och sen så säger Ibrahim: Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati. Och Herre, gör mig bland dem som förrättar bönen. Och då säger Ibn Kathir: bland dem som är yani muhafidhina, de som slår vakt om bönen. Jazakallah. De som slår vakt om bönen och yani utför bönen på dess korrekta sätt, med dess hudud, yani dess villkor, dess obligatoriska moment och så vidare. Så han ber Allah Azza wa Jal att han och hans barn ska förrätta bön. Och här säger Ibn Taymiyyah i tafsir att vi förstår av detta att ingen förrättar bönen förutom om Allah vill. Så vill du vara för någon som förrättar bönen, ber Allah att vara för dem. Och generellt, laula Allah mahtadina wala sumna wala salina. Om det inte vore för Allah så skulle vi inte funnit verkligheten. Vi skulle varken fasta eller utföra våran bön. Så all fadl går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa taqabbal du'a. Och Herre, acceptera våran du'a. Yani det som vi ber om. Och vissa ulema som är bara inne med här också. Herre, acceptera våran du'a. Omfattar all form av ibadah. För profeten Muhammad alayhi salam han sa att du'a huwa al-ibadah. Att dyrkan är att göra dua. Så det omfattar all form av dyrkan. Och sen säger Ibrahim alayhi salatu wassalam: Rabbana ighfir li wa li walidayya. Och Herre, förlåt mig och mina föräldrar. Wa lil mu'minina. Och de troende. Yawma yaqumu al-hisab. Den dagen då folk kommer att återuppstå för räkenskap. Här så ber Ibrahim alayhi salam om förlåtelse för sig själv och sina föräldrar. Och vi finner senare att Ibrahim alayhi salam blev förbjuden det här var innan han visste att han inte fick be om förlåtelse för sin far som var kafir, som var mushrik. Och han blev sen förbjuden från detta, som vi finner i surat Toba. Taib, så den här duan var innan han visste. Yani det är inte tillåtet att be om förlåtelse för kuffar, även om de skulle vara ens förälder. Taib, men man får be att Allah ska vägleda dem till exempel. Det är okej. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och nu kan man säga att det kommer som ett nytt stycke. Nu har vi berättat om Ibrahims dua alayhi salatu wassalam. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala och berättar om domedagen. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ. Tror inte Allah är rafil, ovetande om vad de orättvisa och förtryckande människorna gör. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Han ger dem uppskov och skjuter upp det till den dagen då de ska stå med skräckinjagande blickar. Allah subhanahu wa ta'ala säger här, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ. Yani, ja, Muhammad, tro inte att Allah är ovetande om vad al-zalimin gör. Al-zalimun refererar här till yani al-kuffar och al-mujrimin. Yani, tro inte att Allah subhanahu wa ta'ala låter dem vara, de som gör dessa saker, att Allah har försummat och glömt bort vad de har gjort, att Allah inte kommer att straffa dem för deras gärningar. Bel yuhsi dhalika alayhim. Snarare Allah räknar och skriver ner allt de gör. Wa ya'udduhu 'adda. Och vad Allah gör, han skjuter upp dem till en bestämd dag, den dagen då blickarna kommer att stå med skräck. Och den här ayan, ja ikhwa, är väldigt viktig. Ibland kanske man undrar, yani de här människorna som gör så mycket orättvisa på jorden, som idag vissa ledare som till exempel Bashar al-Assad och andra, de gör så mycket dull. Tro inte att Allah inte vet vad de gör. Tro inte att Allah inte skriver ner vad de gör. Allah gör det. Och han låter dem vara. Han lämnar dem. Han kanske straffar dem i dunja. Eller han kanske skjuter upp straffet till nästa liv. Hur som helst. Det kan hända att en förtryckande människa dör innan han får något stort straff. Men då ska vi veta att nästa livs straff är ännu hårdare. Och därför så nämnde profeten alaihissalam att om man, Allah subhanahu wa ta'ala ibland, han ger uppskov till al-zalimin tills han låter dem vara, och sen tar han dem plötsligt hårt. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمًا. Och så på så vis tar din herre städerna, eller folket, och de är ظالما, de är förtryckande, orättvisa och kuffar. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. Allahs straff är sannoliken strängt och hårt. Så Allah låter ibland dessa kuffar vara. Han ger dem pengar, rikedomar, som då Musa alaihissalam gjorde dua att Allah skulle vilseleda Fir'aun med ännu mera rikedomar. Och han blev som blind, ännu blindare, och vill inte ha sanning. Och sen kommer döden plötsligt och kallas. Då är det kört. Och då är det bara helvetet som väntar honom i nästa liv. Så Allah subhanahu wa ta'ala ger dem bara uppskov till den dagen då de kommer att stå med skräckinjagande eller med förskräckta blickar på grund av domedagens svåra situation. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur människorna kommer att återuppstå från deras gravar. Och hur de kommer att samlas till mahshar, platsen där människorna kommer att samlas. Muhti'ina, säger Allah. Och muhti'ina betyder här, yani musri'ina. De kommer att samlas snabbt. De kommer att skynda sig. Muhti'ina ila da', yani till, de kommer att skynda sig till den som kallar dem. De kallas till att samlas på den här platsen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala muqni'i ru'usihim. De kommer att stå som Ibn Abbas och Mujahid och andra sa, rafi'i ru'usihim. De kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala med sina huvuden uppåt. Och då säger vi som ulama, yani, för att de har som bojor och järngrejer som kedjer fast dem runt halsen. Och de kommer att stå i skräck och kolla rakt upp. De vågar inte kolla till höger eller vänster. Ingen bryr sig om någon. Till och med så sa vissa i tafsir, de vet inte ens vart fötterna är. De har inte tid att kolla på vart fötterna är. Utan man kollar bara upp i skräck. Du vet inte vem som är på din högra och vänstra sida. Det där bryr man sig inte om. Som vi finner i hadith Aisha. Då profeten Hassan nämnde att folk kommer att återuppstå nakna. Icke omskurna. Så Aisha i förvåning säger, men kommer folk inte kolla på varandra? Folk är nakna, män och kvinnor. Och då säger profeten Al-Islam att saker och ting är allvarligare än att folk ska kolla på varandra. Folk har annat att tänka på den dagen. Allah musta'an. La yartaddu ilayhim tarfuhum. Deras blick kommer inte att tas bort. Yani, blicken kommer att stå fokuserad. De kommer inte att blinka en enda gång. På grund av domedagens svåra situation. På grund av yani, fokusen i tankarna. Och rädslan som de befinner sig i på den dagen. Må Allah al-Azim skydda oss från detta. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى. Och deras hjärtan är tomma. Ordet hawa kan här betyda tom. Och därför som de säger i tafsir al-Baghawi, det som är mellan jord och himmel kallas för hawa. För det är typ, det är ingenting. Men det är tomt. Och då säger Ibn Kathir här, ay qulubuhum khawiya, khaliya. Deras hjärtan kommer den dagen att vara tomma. På grund av den stora rädslan som kommer att råda den dagen. Och därför så sa Qatada och vissa av Salaf att yani, platsen för deras hjärtan kommer att vara tomma. För hjärtat kommer att nå upp till halsen. Kommer att lämna sin plats på grund av den stora rädslan. Och vissa sa hawa, yani kharab, la ta'yi shay'an. Yani, finns här tre förklaringar och alla tre stämmer. En är att hjärtat blir tomt på grund av skräcken. Du kan inte tänka på någonting annat än skräcken av domedagen. Finns inte plats att tänka på någonting annat. En annan är att man förlorar förståndet. Du kan inte tänka och reflektera, vilket man gör med hjärtat. Du kan inte tänka och reflektera, för du är i chocktillstånd. Och det tredje är att hjärtat i skräck kommer att flytta sig från sin plats och går upp mot halsen i skräck för det som sker på domedagen. Allah musta'an. Och då säger Ibn Kathir, och på grund av de hårda förhållanden som kommer att råda på domedagen, så berättar Allah subhanahu wa ta'ala till hans profet sallallahu alaihi wasallam att han ska varna folket. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ رُسُلَا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ. وَوَارَ folket för den dagen då straffet kommer att komma. Yani, varna folket för domedagen. Och det här är profetens uppgift. Och det är också vår uppgift. Och de som ger da'wa, att vi måste varna folk för domedagen. Och vi måste varna folk för helvetet. Så att folk är förberedda för vad som väntar. Det är inte ett skämt. Det är inte en dag där du kan välja vart du vill gå någonstans. Utan det är på största allvar. Fariqun fil janna och fariqun fil sa'ir. En grupp i janna och en grupp i helvetet. Och vem är det som avgör vem som hamnar var? Allah Azza wa Jalla. Och för att förtjäna paradiset, vilket vi alla vill gå till, så måste man göra saker. Man måste lämna vissa synder, eller måste lämna alla synder. Och man måste göra sina plikter. Så det här är viktigt att man varnar folket. Och berättar, som Sa'di nämner, Berätta för folket om allvaret av domedagen, straffen på domedagen och vilka synder i dunja som leder till straff på domedagen, så att folk är vakna och förberedda för den dagen. Och vad är det då som kommer att hända på den dagen? När kuffar ser allvaret av domedagen så kommer de att säga: Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Herre, låt oss gå tillbaka till dunja och ge oss en ny chans, en ny tid, så att vi kan besvara ditt kall och vi kan följa sändebuden. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Var det ni som brukade svära när ni var i dunja att den här jorden kommer inte ta slut, det finns inget nästa liv? Yani kuffar i det här livet brukade säga: Wallahi, vi lever bara en gång, finns inget nästa liv. Taib, vi kommer vara här för evigt, eller om vi dör så kallas, finns ingen domedag. Så nu smakar straffet för er det ni brukade säga i dunja. Och det här att de säger att de vill komma tillbaka, det säger de bara för att slippa straffet. Och även om de skulle få en till chans att komma tillbaka till dunja, så har Allah subhanahu wa ta'ala sagt att de kommer att falla tillbaka till samma kufr igen. De är så trotsiga i sin natur, de här människorna, och vill inte ha sanningen, de vill bara slippa straffet. Allah subhanahu wa ta'ala säger till exempel i slutet på surat al-Mu'minun: Hatta idha ja'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. Tills det att döden når en av dem, och då så säger de: Herre, låt mig gå tillbaka. La'alli amalu salihan fima tarakt. Så kanske jag kommer att göra bättre gärningar i det som jag har lämnat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Det är bara ord som han säger, och vad som väntar honom är en barzakh fram till domedagen. Subhanallah. Och Allah säger också: وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَنُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُ. Att om de gick tillbaka till dunja så skulle de falla tillbaka på det de var på. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُ. Och de är sannoliken lugnare. Allah musta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala också till kuffar: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Och vi lät er bo på de platser där de tidigare som gjort orättvisa, yani kuffar, bodde och de gick under. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. Och ni fick veta hur vi, eller vad vi gjorde med dem. Och vi har lagt fram alla liknelser och bevis för er. Yani ni har sett. Yani قَدْ رَأَيْتُمْ وَبَلَغَكُمْ. Ni har sett. Och ni har hört vad som hände med dem som levde före er. Vad hände med قوم Nuh? Vad hände med قوم عاد och ثمود? قوم فرعون och så vidare. Vissa av de här platserna såg araberna. Och vissa av de här platserna kan vi se idag också. Eller hur? Arkeologer har hittat många städer som har gått under och så vidare. Antingen så har man sett städerna. Eller så har man hört nyheterna. För det var inte så otroligt lång tid mellan tidigare profeter och folket i Mekka. Så de hade fortfarande berättelser om vad som hade drabbat folket. Inte det här en tankeställare? Att de trotsade profeterna, det här är det som drabbade dem. Kan inte samma sak drabba oss? Jo. Så låt oss inte göra samma misstag som folket som förnekade profeterna och gick under. Låt oss istället besvara profeterna och räddas från straffet i detta liv och i nästa liv. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala också: وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Och vi gav er de bästa av liknelser, yani klara och tydliga bevis på sanningen, så att folket ska få sig tankeställare. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. Att de planerade sina onda planer. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. De planerade sina onda planer, och Allah var väl medveten om deras planer. Även om deras planer var så stora att de kunde ta bort berg. Här så nämner ulema i tafsir olika förklaringar. En förklaring som nämns från Ibn Abbas och andra av Salaf är att deras onda planer som skulle kunna flytta på berg, yani deras kyrk, är så grov att det kanske skulle kunna flytta på berg. Takadu samawat wa tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hatta anta'u lir-rahmani walada. En annan förklaring är också att de, hur stora planer kuffar än planerar och smider mot islam och smider mot profeten Muhammad alaihissalam, så kommer de aldrig kunna skada honom. Även om planen är så grov att den kan flytta på ett berg, så kommer den inte kunna skada Muhammad alaihissalam och islam det minsta. Subhanallah. Så, och det här är också en tankeställare för oss, att kuffar gör planer, men Allah azza wa jalla gör planer mot dem som en belöning eller straff för det som de gör. Och hur starka planer kuffar än gör, så har Allah subhanahu wa ta'ala lovat att hans ljus kommer att bestå. Eller hur? Allah säger att de vill blåsa ut Allahs ljus med deras munnar, men Allah kommer att fullborda sitt ljus. Så hur mycket de försöker, hur mycket de planerar, så halas. Allah kommer att försvara denna religion. Det måste vi ha i tanke. Ibland, vissa människor misströstar. De tänker det är kört. Kuffar, de är starka. Kuffar, de har konspirationer. Och det finns Illuminati. Och det finns massa saker som motarbetar muslimerna. Och så vidare. Det kanske finns. Det finns massa konstiga saker. Låt dem planera. Men deras planer kommer bara att gå tillbaka på dem själva. Kommer bara i slutändan att skada dem själva. De kan inte skada Allah. De kan inte skada profeten Muhammad a.s. Och islam kommer att vinna i slutändan. Så är det bara. Ja. Sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi. Mukhlifa wa'dihi rusulah. Tror inte att Allah subhanahu wa ta'ala sviker sitt löfte som han gett till hans sändebud. Inna Allah azizun dhuntiqam. Allah är sannoliken mäktig i att straffa. Yani, här så säger och betonar Allah subhanahu wa ta'ala att hans löfte är sant. Yani, Allah kommer att ge er seger i detta liv och på domedag. Och här är ikhwa, det finns en viktig sak. Yani Allah Azza wa Jalla har gett ett löfte till sändebuden att han kommer att ge seger till islam. Och vem ger sannare och uppriktigare löften än Allah subhanahu wa ta'ala? Finns det någon? Nej. Sviker Allah sina löften? Nej, det gör han inte. Så det här ska vi alltid ha i åtanke. Tror inte att Allah subhanahu wa ta'ala sviker sina löften till sina sändebud. Och sen så berättar Allah subhanahu wa ta'ala att han är aziz. Yani det finns ingenting som kan stoppa Allah från det han vill. Det finns ingen som kan övervinna Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är också dhuntiqam, den som straffar de som nekar honom och de som trotsar honom. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala sen: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Den dagen vi kommer att byta ut jorden mot en annan jord och himlarna mot en annan himmel. Och barazu lillahi. Och folket kommer att komma fram till Allah al-wahid al-qahhar. Nah. Så Allah subhanahu wa ta'alas löfte kommer att ske på den här dagen då han byter ut jorden mot en annan jord. Och här säger Ibn Sa'di och Ibn Kathir nämner också här att jorden kommer att se annorlunda ut. Och Imam Sa'di nämner att det inte är en ny jord. Utan det är samma jord, men den kommer att ändras. Den kommer att plattas ut. Och som du har nämnt i vissa hadith vi kommer att nämna, som ett platt bröd. Eller som en edin. När du har slaktat ett djur och du har tagit bort skinnet. Och du har renat skinnet, så spänner man skinnet. Har ni sett det? Som indianer och folk gör ibland. De spänner skinnet så att det är helt rakt. Lite som på en trumma. Yani, skinnet är spänt. Så platt kommer jorden att vara på domedagen. Bergen kommer att förgå och pulveriseras. Och allting kommer att jämnas ut på domedagen. Och himlen kommer också att bytas ut mot en annan himmel. Yani, himlen kommer att ändras. Som alla säger, den kommer att spricka. Den kommer att bli wardatan kaddihan. Den kommer att bli som röd, rosa, rosenfärg. Kalmuhul. Den kommer att bli som smält koppar på domedagen. Allah mustan. Stjärnorna kommer att falla. Så att det händer otroliga saker med både jorden och himlarna på domedagen. Imam Muslim berättar en hadith. Och författaren nämner jättemånga hadither om just det här ämnet. Men vi kanske nöjer oss med denna hadith. Imam Muslim berättar i en hadith från Zaid. Att han hörde Abu Salam berätta från Abu Asmam Ar-Rahabi. Att Thawban, Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berättade. Han stod en gång tillsammans med profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, och en rabbin från judarna kom och han sa assalamu alayka ya Muhammad. Och då så sa den sahabi fadafa'tuhu daf'a kada yasra, att jag puttade bort honom så hårt att han höll på att förlora medvetandet. Och då så säger den här juden, varför puttade du bort mig? Och då så sa han, yani Thawban sa, varför säger du inte ja Rasulallah? Och då så sa juden, vi kallar honom vid det namn som hans familj har gett honom. Hans familj gav honom namnet Muhammed, så vi kallar honom för Muhammed. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, mitt namn är Muhammed, så som min familj har kallat mig. Och då så sa juden, jag har kommit till dig för att ställa frågor. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kommer du att gynnas av de svar som du får? Och det är också en tankeställare. Ibland så kommer folk som är helt vilse, som är syndare, och de ställer frågor. Och du vet att han kanske inte ens kommer att praktisera svaret. Han kanske har flickvän, han kommer att säga, är det haram att ha flickvän? Fråga honom. Om jag säger ja, kommer du lämna henne? Ja? Eller om jag säger, vad är det för svar du förväntar dig? Är det vissa människor? Du vet. Du kommer säga ja, han kommer att vara sin flickvän. Så att, ibland kan man också påminna folk så här, innan man ger svaret. Taib, om du får svaret, kommer du ändra på det? Kommer du acceptera svaret? Är du en sanningssökare? Så att han blir beredd på svaret som han kommer att få. Så profeten al-Islam säger till den här judiska mannen, kommer du att gynnas av det som jag säger till dig? Och hans svar är bara, mina öron kommer att lyssna. Så profeten al-Islam hade en liten pinne med sig som han drog på jorden. Och så säger han till mannen, sälj, varsågod och fråga. Så juden säger till profeten al-Islam, var kommer människorna att vara den dagen då Allah byter ut jorden och himlarna? Och då så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, de kommer att vara i ett mörker innan al-jasr, innan bron, eller bron som går över helvetet. De kommer att vara i ett mörker innan den här bron. Och då säger den här mannen, vilka är de första som kommer att belönas, yani i paradiset? Och då säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuqara al-muhajirin, de fattiga från al-muhajirin, de sahaba som utvandrade. Då säger mannen, vad är den första välkomsträtten de kommer att få äta när de går in i paradiset? Och då så svarar profeten al-Islam att det är en slags fisklever. Och så säger mannen, Vad är det då de kommer att få äta som lunch efter detta? Och då så säger profeten alaihissalam att man kommer att slakta en tjur från paradiset, tjurar som brukade äta från gräset i paradiset, eller äta från det som finns i paradiset. Och då så säger man, vad är det de kommer att dricka för någonting? Och då säger profeten alaihissalam, min ayn fiha tusamma salsabila. De kommer att fördricka från en källa som heter salsabil. Och då så säger den här juden, sadaqt, det du säger är sant. Ja. Och då så sa han också att jag kom och ställde dessa frågor som ingen annan vet förutom en profet. Kan ni svara på de här frågorna? Är det ingen som vet på jorden förutom en man som är profet? Sa den här mannen som var jude. Om han blev muslim eller inte, Allahu a'lam. Ja. Och hadithen fortsätter också, vi kan ta den. Så mannen säger då att jag kom för att ställa dessa frågor, eller jag har den här frågan som ingen annan på jorden vet förutom en profet eller en eller någon enstaka person. Och då säger profeten igen alaihissalam, kommer du att gynnas av det som jag säger? Som mannen säger, mina öron kommer att lyssna. Han sa jag kom för att fråga om barnet, yani al-walad. Och då så säger profeten alaihissalam, mannens vätska, en sädesvätska, är vit och kvinnans vätska är gulaktig. Och om de samlas och mannens vätska är mera än kvinnans, så kommer det att bli en pojke bi'idhnillahi ta'ala. Och om det är en större mängd av kvinnans vätska, eller den kommer först, så kommer det bli en flicka bi'idhnillahi. Och då så säger den här judiska mannen, laqad sadaqt, det du säger är sant. Wa innaka lanabi, och du är en profet. Och sen så gick den här mannen iväg. Och sen så här, när mannen gick iväg, så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, att när han frågade mig dessa frågor så hade jag inte svaret på dem tills Allah gav mig svaret på dem. Så medan han svarade fick han uppenbarelse så att han kunde svara på de här frågorna, så att den här judiska mannen skulle få iqamat al-hujja och veta att Rasul alaihi salatu wassalam är en sann profet. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa barazu lillahi jamia, att alla människor kommer att komma ut och samlas framför Allah subhanahu wa ta'ala. Alla människor kommer att komma ut från sina gravar och kommer att samlas inför Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-qahhar. Al-Wahid är ett av Allahs namn, som betyder den enda eller den unika. Den som är unik i sina namn och egenskaper. Han är unik i hans rububiyya, i hans herravälde. Och han är unik i hans uluhiyya, i hans enda rätt att dyrkas. Och han är också unik i de gärningar som han gör. Och han är unik i allting. Laysat hamithlihi shay. Och han är Al-Qahhar, den som har makten och styr och kontrollerar allting. Allting är under Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad. Och du kommer att se den dagen, se de kriminella, muqarranina fil asfad, vara kedjade i kedjor. Yani den dagen kommer du Muhammad att se al-mujrimin. Och det är de som gjorde ijram, yani de gjorde brott med sin fasad och sin kufr. Yani kuffar, Allah kallar inte alltid kuffar bara för kuffar i Koranen. Ibland kallar Allah dem för zalimin, inna zulma, inna shirka la zulmun azim. Så det kallas man för zulm, ibland för mujrimin, så att en person inte läser och säger om de som är kriminella, att det är en muslim som gör brott och sånt. Nej, det kan vara, eller det kan referera till el-kuffar. No. Så den dagen kommer du att se de kriminella. Och vilket är det största brottet? Shirk. Så den som gör kyrk, han är mujrim, han är kriminell. Tayyip, han är kriminell. Även om han är laglydig enligt lagen, han är kriminell hos oss. För han gör det största och värsta brottet som finns. Så den dagen då folket återuppstår inför Allah subhanahu wa ta'ala som ska belöna eller straffa människorna, så kommer du, ja Muhammad, att se al-mujrimin. Muqarranina, ja, de kommer att vara fastkedjade med varandra. Ba'duhum ila ba'd. Och så säger Ibn Kathir att man har samlat mellan dem som liknar varandra. En nadair wal ashkar minhum. Yani kullu sinfin ila sinf. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum. Låt de som har gjort orättvist återuppstå tillsammans med deras likar. Wa idha an-nufus zawwijat. Och då själarna kommer att återförenas. Är det de som liknar varandra? Så vad han säger här i Ibn Kathir, att tafsir på den här versen, att de kommer att kedjas. De kommer att muqarranina. De kommer att kedjas fast vid varandra. Kuffar och mujrimin kommer att stå i gruppen. De som tillhör en viss religion, ideologi och så vidare, kommer alla vara kedjade med varandra. Och det nämns också i tafsir al-Badawi att varje person kommer vara fastkedjad med sin shaitan. En av de här mujrimin som ska till helvetet. Som han har. Och sen då kastas i helvetet tillsammans. Allah musta'an. Och al-asfad muqarranina fil asfad. De kommer vara fastkedjade i kedjor. Yani al-quyud. Kedjor och bojor och liknande saker som det har nämnts från Ibn Abbas och andra av salaf. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, sarabiluhum min qatiran. Och deras kläder kommer att vara av kära. Deras kläder kommer att vara av kära. Vet du vad kära är för något? Vad är kära för något? Det är det som man har på vägarna när man lägger asfalt. Det här flytande svarta. En form av kära kommer kuffar att ha som kläder. Då säger man, ulema, varför? Det här är för att öka deras straff. För att öka deras straff. Varför? För käran, när den fastnar på huden, går inte bort. Och käran, om du doppar en pinne i kära och sen stoppar den i eld, så kommer den flamma upp. Kommer att bli som en fackla. Och samma sak med kuffar. De får det här på huden och sen kastar de i elden. Och blir som facklor. Och det luktar ruttet. Och bara sitter fast på huden och det bara brinner och brinner. Och det går inte att ta bort eller stoppa på något sätt. Subhanallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala. Eller det finns också en annan tafsir. Och det är att sarabiluhum min qatiran, yani min nuhas. Att deras kläder kommer att vara av smält koppar. Det här också berättas från vissa av salaf. Yani antingen kära eller smält koppar. A'udhu billah. Och båda sakerna kommer självklart att förvärra värmen och straffet för personen i helvetet. Må Allah skydda oss. Och sen säger Allah azza wa jall, wa taqsha wujuhahum an-nar. Och deras ansikten kommer att täckas av eld. Och då säger Imam Sa'di, yani hela dem kommer att brinna i elden. Men Allah nämner ansiktet för att det är det mest ärofulla och finaste på människan. Och du vet själv, om någonting farligt kommer mot dig, vad är din första reaktion? Eller hur? Skydda ansiktet. Ögonen, öronen, munnen. Yani någon annan del av kroppen kan skadas, men inte ansiktet. Men helvetet, kastar de på ansiktet i helvetet. Och då säger han, om ansiktet kommer brännas i elden, så är det underförstått att resten av kroppen också kommer att brinnas i elden. Nej. Och författaren nämner också en hadith som finns i Musnad Imam Ahmed, som berättas från Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det finns fyra saker i min umma som är från jahiliyas egenskaper, de för islamiska egenskaperna, som folket inte kommer att lämna. Yani vissa folk kommer att hålla fast vid de här egenskaperna av jahiliya. Det första är al-fakhru bil-ahsab, att man skryter över sin släkt, sin härkomst. Och ta'nu fil ansab, och att man kritiserar och kränker andras släktträd. Wal istisqa bin nujum, och att man tror på, vad heter det, astronomi, horoskop, vad heter det? Astronomi. Man tror på det här med stjärnor, att de kan påverka och att det regnar och liknande saker på grund av vad stjärnorna befinner sig på himlen. Wanniyaha, den fjärde egenskapen, att jämra sig över dem som har dött. Och sen så säger Rasul alaihi salatu wassalam, wanna'iha, kvinnan som jämrar sig, om hon inte gör toba innan döden så kommer hon att få stå på domedagen och ha på sig sarabil och sirbal min qatiran. Exakt samma ord som nämndes i versen. Hon kommer ha på sig dessa kläder av tjära eller av koppar. Wa dir'un min jarb, och en form av rustning eller kläder av något som gör att det klias på kroppen. Så här nämndes också en annan form av människa som kommer att få detta straff på domedagen. Och här också en tankeställare på den här hadithen. Det finns en av de här egenskaperna som tyvärr finns bland vissa muslimer. Eller två kanske. Och det är att just det här med att man skryter om släkten. Min familj. Jag kommer från den här släkten. Jag är bättre än dig. Det finns inte islam. Utan den som är bättre är den som har mest taqwa, eller hur? Spelar ingen roll om du kommer från Ahlul Bayt, bästa familjen. Om du inte är praktiserande muslim, du är en mujrim. Förstår du? Så att det går tillbaka till om man är praktiserande eller inte. Och samma sak med ta'nu fil ansab. Att man retar andra. Ja, du kommer från den här familjen. Du kommer från den här kabilen. Det är också från jahiliya. Hör inte hemma i islam. Och det är haram. Och det är från de stora synderna i islam. Att reta andra på grund av vart de kommer ifrån. Vilken familj eller släkt de kommer ifrån. Och det här finns tyvärr i många kulturer och länder. Att de retar vissa familjer och släkter och sånt. Alla måste måla vägledarna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat, inna Allaha sari'ul hisab. För att varje själ ska få vad hon har förtjänat. Allah är sannoliken snabb i att rannsaka. Yani på domedagen, för varje ska varje person få vad hon förtjänar. Och här kanske någon säger, men de här straffen låter jättehårda som du nämnde. På domedagen och helvetet och kuffar och brinna och allt. Khalas. Allah säger här varför. Varför de ska få dessa straff. De ska belönas för det de har gjort. Jaza'an wifaqa. De valde en annan väg än islam. De valde själva att inte vilja gå in i paradiset och att gå till helvetet. Att förneka profeten, att förneka Koranen. Att förneka Allah subhanahu wa ta'ala och sätta gudar vid hans sida. Khalas. Idag får ni belöningen som ni förtjänar. Som Allah säger, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا. För att de som gjort ont ska belönas eller betalas för det som de har gjort. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Och för att belöna de som gjort det goda med det bästa. Så ingen kan komma och säga att Allah är orättvis på något sätt. Utan Allah Azza wa Jalla är den rättvisaste som finns. Och varje människa kommer att få det hon förtjänar. Och Allah, han är också sari'ul hisab. Han är snabb när det kommer till räkneskap. En tolkning på det här är att själva domedagen är nära. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Som Allah säger att människors räkneskap närmar sig, men människan är i sin ghafla. I frånvaro har hon vänt sig bort från att förbereda sig för domedagen och tro på Allah och så vidare. Men domedagen är nära. En annan tolkning är också att Allah subhanahu wa ta'ala är snabb i att rannsaka, är snabb när det kommer till räkenskap. Att Allah subhanahu wa ta'ala kan ställa alla människor inför svars samtidigt på domedagen. Från Adam till den sista människan. Och från den första jinnen till den sista jinnen. Kommer alla stå framför Allah samtidigt. Och Allah kan rannsaka och ställa alla inför svars för sina gärningar samtidigt. Att de alla får höra vad de har gjort. De får sina böcker. Och de får stå till svars och berätta och försvara sig och så vidare. Samtidigt. Och Allah dömer alla samtidigt. Hör vad alla säger och svara på alla samtidigt. Subhanallah. Precis så som Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv försörjer varenda människa och jinn samtidigt. Precis som Allah azza wa jalla håller varenda människa och jinn levande samtidigt. Han håller allting i sin makt samtidigt. Och det här är inte svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och på samma sätt är det inte heller svårt för Allah att ställa alla människor till svars samtidigt på domedagen. Så som Allah säger: "Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahid." Att Allah skapar er och att Allah låter er återuppstå är lika lätt för honom som en människa. Egentligen att återuppskapa och skapa en människa är lika lätt för Allah som att, yani tvärtom, att återuppskapa alla människor och jinner är lika lätt för Allah som att återskapa en människa. Ja, det är, ingenting är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den sista ayan: "Hada balagun linnas." Hada balagun linnas. Att det här är en nyhet, en uppenbarelse som ska nå människorna. Den här Koranen kommer att nå till människorna. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Den uppenbarades för att varna er och den som de kommer att nå. Den Koranen kommer att nå alla platser på jorden. Så vi finner idag. Budskapet sprids. As-Sa'di nämner också en annan tafsir: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ. Att al-balag kommer från al-wusul, att kunna balaga, att uppnå någonting. Att Koranen, om man praktiserar den och implementerar den, så hjälper den dig att uppnå högre och bättre nivåer. Så på så sätt är också Koranen en balag på det sättet. Och det är också en balag, en uppenbarelse som kommer att nå ut till andra människor. Och så säger Allah: وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. Och för att varna med denna bok. För att varna folk med denna bok. Nej, Koranen är det bästa som man kan varna människor med. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Att påminn folk med Koranen. Skräm folk, påminn folk med Koranen. För de som fruktar, för de som är rädda för det jag har varnat för. Så den bästa wa'id, den bästa påminnelsen och tankeställaren, det är Koranen. Och den som inte låter sig påminnas av Koranen, och den vars hjärta inte mjukas upp av Koranen, får han saka sig själv. Hans hjärta är inte friskt. Och som Uthman radiallahu anhu sa, att om våra hjärtan skulle vara friska skulle de aldrig få nog av att läsa Koranen. Subhanallah. Men idag det finns mycket saker med hjärtat. Mycket saker som distraherar oss och får oss på andra banor. Wallah göra som ahlul Koran. De som älskar Koranen och praktiserar Koranen och sprider dess ord. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Och för att de ska veta att deras Herre sannoliken är en. Yani Koranen kommer också med det här syftet. Att vägleda folk. Att övertyga folk om att Allah subhanahu wa ta'ala, han är en. Han är den enda sanna guden. Den enda som förtjänar att dyrkas. Och att allting som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Det här ska folk också känna till. Och det här kommer folk fram till om de förstår sig på Koranen. Om de läser Koranen i ikhlas och uppriktighet, så kommer alla dessa logiska bevis att vara klara för människan. Att Allah, han är en och han är den enda som förtjänar att dyrkas. Och sen säger Allah i den sista meningen här: وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Och för att också påminna folket av förstånd. Påminna folk generellt, men också folk som har förstånd och intelligens tar åt sig ännu mer av Koranen och blir ännu smartare. Och de som reflekterar och förstår och lär sig av Koranen vad som är halal, vad som är haram, vad som är bra, vad som är dåligt, vad är vägen till Jannah, vad är vägen till elden, vi aktar oss från den vägen. Vad har de bra människorna för egenskaper? Det nämns i Koranen. Vad har de dåliga människorna för egenskaper? Det nämns i Koranen. Så folket av al-bab, al-uqala, tar åt sig av Koranen och blir bara smartare. Så subhanallah, den som söker vägledning, ska vända sig till Koranen. Som Abdullah ibn Abbas sa, att den som låter sig vägledas av Koranen kommer att ledas till paradiset. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Att den som följer min vägledning kommer inte gå vilse, och han kommer inte heller att bli olycklig. Och Allah säger i den andra versen att den som följer min vägledning فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yani fyra saker. Den som följer Koranen, Allahs vägledning, kommer inte att gå vilse. Du förstår man motsatsen. Han kommer vara. Han kommer vara vägledd. Han kommer inte heller att bli olycklig. Yani den som följer Koranen kommer att finna lycka. Taha ma anzalna alika al-Quran litashqa. Vi sänder inte ner Koranen till dig, ja Muhammad, för att du ska bli olycklig. Utan motsatsen. Vi sänder ner den för att du ska bli lycklig. Följer man Koranen kommer du finna lycka. Tredje, la khuf. Du kommer inte heller ha någon rädsla. Och inte heller någon sorg. Då ser ulema rädsla för vad som väntar människan. Yani när man dör får man den här tryggheten. Alla khawfun alayhi. Yani ingen, var inte rädd. Och var inte heller ledsen för det som har varit. Det är borta, det är förlåtet. Och framför det väntar paradisen. Så det här är belöningen för de som följer Koranen. Och därför är det viktigt, ja ikhwa, att vi vänder oss tillbaka till den här boken. Och läser, memorerar, reflekterar. Och förstår oss på den här boken. Och hur kan man inte vilja förstå sig på Koranen? Det är kalam Rabbul Alamin, Allahs tal. Eller hur? Vi läser nyheter, vi läser internet, vi läser Facebook. Vad säger han, vad säger hon, vad säger... Vem bryr sig egentligen? Ska vi inte bry oss om vad Allah säger? Är inte det det viktigaste? Subhanallah. Mala vägleda oss. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.